Hej och välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Martin Wallén, som är pastorsadjunkt, präst i Hör församling. Och jag har ju då fått bli del av den här redaktionen i år och det ska bli jättekul att få vara med. Idag sitter jag och poddar med
Sebastian från SKU, utbildningsinstitutet i Svenska kyrkan och alltså till diakon.
Just det, jättekul och vi är goda vänner och tänkte att vi kan ha någonting att bidra med kanske i det här.
Absolut.
Idag är det palmsöndag. Ska vi börja med att läsa evangelietexten?
Absolut. Och det är hämtat från Matteus evangeliet kapitel 21, vers 1-11. När de närmade sig Jerusalem kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa det till dem. Gå bort till byn där framme. Så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något skall ni svara, Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjukt och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det en stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, detta profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Vad händer Martin när du hör detta?
Ja, det är många tankar. Det är ju en ganska känd text och palmsöndagen som ska inleda stilla veckan här nu. En vecka före påsk. Det är liv och det är folkmassor och det är glädje och sång. Hosianna, frälsaren är här på något sätt. Och samtidigt vet vi vad som händer sen. Att det är de här kontrasterna. Att stillhet, tomhet, död, det är på gång liksom. Vi närmar oss klimax någonstans. Men det som jag fastnar lite kring är ju att det beskrivs det här. Jag tycker det är lite vackert att de lägger kvistar och mantlar på vägen på något sätt när han kommer in med åsnan där. Och så tänkte jag så här, men han vill ju inte riktigt bli hyllad. Han vill inte framstå som en knight in shiny armor liksom, på en ridare på en häst med vapen. Utan han vill då komma in på en åsna som är ett arbetsdjur, som har mindre status. Och samtidigt så var liksom, det är klart att han vill make a scene. Liksom. Det är klart att han vill synas. Mm. Det är klart att han vill, för att han ska uppfylla liksom, profetian från Gamla Testamentet. Att det ska vara en åsna. Så jag tycker den här dubbelheten, det har varit kul att liksom, komma in i Jesus huvud. Och liksom, hur tänkte han?
Vad han upplever liksom på åsnan.
Exakt.
När han kommer ridande.
Ja.
När han möts av folkmassorna.
Mm. Det hade varit kul att höra de tankarna, känner jag lite. Jag vet inte. Vad griper tag i dig i texten?
Jag tänker ju alltså åsnans betydelse av att bära stora bördor. Och vi har den både i julevangeliet och vi har den återigen i påsken och på palmsöndagen. Och referensen då till Gamla Testamentet. Hur viktig åsnan är och var för många människor. Som sagt, bär stora bördor. Och att det är ett ödmjukt djur. Man måste visa den respekt, för annars gör den inte som man vill.
Har du ridit på en åsna?
Nej, men jag har sett åsnor.
Ja.
Jag har sett folk som har arbetat med åsnor också. Ja. Jag är imponerad ibland att de får dem att göra som de vill. Ja, de sägs ju vara ett envist djur och det kan vi väl hålla med om. Mm. Det var min upplevelse också när jag bekantade mig med en åsna en gång.
Och ändå så så ja, den hänger med. Jesus får i alla fall vad säger man, styrfart på åsnan.
Och ett föl också. Det är det att det finns ju två stycken där. Och vilken rider han på egentligen? Det är också så här, i texten framgår det att han står ridande på en åsna och på ett föl, ett lästjursföl. Så det är kanske de skiftar av varandra, det vet man inte heller. Men det är också det är ju två åsnar han har idag med. Det är inte en. Dubbelt anmärkningsvärt faktiskt. Ja.
Ja, en annan sak jag tänkte på är ju också att eller ja, kring åsnan, att det är ju en väldigt stark symbol det här, att han, alltså jag tänker att han också vill visa att Jesus var en del av folket, inte av etablissemanget. Nu kan jag inte den storyn helt så, men jag tror att jag fått höra någon gång att på andra sidan Jerusalem så tror jag att om det är, det kanske inte är Pontius Pilatus, men det är någon så här romersk stor person som samtidigt också kommer in i Jerusalem. Så det är liksom väldigt så här symboliskt att där borta kommer makten och etablissemanget, och här kommer Jesus ridande in på en liten åsna. Liksom, vi sa det lite där innan, tänk om man skulle rida in på en kamel, då skulle det i alla fall synas lite bättre. Men det här är en åsna, så han syns ju inte, men folket blir ju väldigt glada och jublar och liksom, ja, hurrar och så. Så det blir väldigt stor uppståndelse. Och som texten avslutar också att, men vem är det? Alla undrar liksom. Ja, men det är Jesus från Nazaret. Visste du inte det? Profeten.
Det är också spännande att man inte säger var Jesus rider in. Det står inte att han rider in genom huvudportarna.
Nej.
Det kan ju vara så att det är också att han tar bak sidan in.
Ja.
Men folk genomskådar han då ju med mantlarna och kvistarna.
Liksom. Mm.
Och att man lägger sina mantlar, det är ju en stor, det är kanske det plagget man hade, som man använde mest också.
Mm.
Och lägga det och bli smutsig också, det är en stor stor symbol, en hedersvärd symbol för någon som kommer. Och jag tror inte man la sina mantlar för Pontius Pilatus kanske. Jag har inte uppfattat det, att det står någonstans i historieböckerna.
Nej. Ja, men han tar sig emot verkligen som en kung, och det är det som är så intressant då, att ja, det var frälsaren kommer, eller hosianna. Ja.
Ja, det är spännande hur han, som du sa i början, att hur tänker han då? Vad är det för, har han vetat om det tidigare, eller är han medveten om att detta ska hända, liksom hans korsfästelse?
Mm. Just det.
Finns det den medvetenheten? Och vad känner han då när han rider in, att detta kommer ändå vara min sista stund på jorden? Kan han njuta av det, eller han känner han förtvivlan redan där? Mm. Det står inte så mycket beskrivet.
Nej.
Han är ju mer rakt på sak liksom. Det är Han säger ju till lärjungarna vad de ska göra. Och om det inte går som det ska, så säger han också att ni kan säga det här. Att Herren behöver dem och han ska strax skicka tillbaka dem. Så att han är ju väldigt allvarlig i den stunden också. Men handfast riktning till lärjungarna.
Ja, vad är det här för, får man ta en åsna bara sådär eller?
Ja, det är ju lite, det kan ju vara lite problematiskt och komma och säga att Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka dem. Jag tror det hade varit svårt idag att göra det. Jag vet inte, på den tiden också det är ju också det att det står ju inte att lärjungarna frågasätter honom heller. De litar ju fullständigt på Jesus i den här situationen. Vilket då är ju en intressant aspekt i det hela.
Ja, jag har ju kollat lite, för den här, som sagt, den finns ju andra, alla andra evangelier också. Och det är tydligt att den här åsnekonflikten, den finns i alla. Det är alltid att de ska ta en åsna. Och ibland så ifrågasätter, varför tar ni åsnan? Vad är så? Det är alltid, men det är samma liksom, att Herren behöver den, eller att Jesus säger att jag behöver den, men vi lämnar sen tillbaka den. Så. Men det är ju en lite komisk grej egentligen att men nu går vi och vi snor en åsna. Som du sa, hur skulle det funka idag kanske? Men ta en bil. Jag lämnar tillbaka den sen nästa vecka.
Jag tänker också att åsnan har ju ett stort värde. Man vill ju inte kanske att åsnan försvinner. Har man då kanske bara åsnan och åsnefölet liksom, för att då leverera sina bytesvaror eller handelsvaror. Och sen helt plötsligt är det någon som kommer och tar den. Liksom. Det är precis som att du är snickare och sen så är det någon som tar din bil full med snickargrejerna.
Mm.
Samma värde. Och så säger han, jag lämnar tillbaka den strax. Att den personen som lånar ut åsnan har ju också en stor förståelse.
Mm.
Och måste också känna att det händer någonting stort. Det är någonting stort på gång.
Mm.
Nej, som sagt, det är ju en konflikt.
Om vi går in lite i folkmassan då. Vad tänker du? Hur skulle det vara att stå där bland folket? När Jesus kommer in.
Så det är ju, man blir meddragen i själva upplevelsen att det kommer någon. Eftersom det är så många människor som du beskrivs, att det är många folket. Och det är folket har en betydelse att det är många människor som dras med. Och då dras andra också med som någonting händer. Lite mänskligt natur, tänker jag. Att nu händer någonting, oj, nu måste vi stanna och se. Stannar då flera, så kommer fler och fler liksom, för att det är någonting anmärkningsvärt som händer.
Mm.
Och jag tycker det är så fascinerande då, om man kanske inte är riktigt med på vad som händer, och att det kommer en kille ridande på en åsna in, och folk lägger sina mantlar och kvistar, att har man då inte koll på det så blir det ju väldigt konstigt. Vem är det här? Och det frågar man ju också. Vem är han? Mm. Det är ju en man som frågar i texten. Och då säger man att det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Och att alla kanske inte visste eller hört om Jesus. Mm. Som stod i folkmassan, som ropade men drogs med i det hela. Det hade också varit jätteintressant att undersöka hur många som vet att Jesus, det var Jesus som kom ridande. Och hur många som var icke-vetande och bara drogs med av festivalstämningen som blev.
Mm. Ja, verkligen. Hur många i Jerusalem som kände till honom från början. Och, ja, ett spännande.
Vad tror du då? Vad tror du att du hade känt?
Ja, alltså det är en jättebra fråga, men det kan man ju, sån där kan man ju se idag också kanske, om det händer någonting och så börjar någon titta och då man dras liksom lite till en sån där folkmassa och undrar vad är det som händer. Man ser en polisbil eller man ser någonting som händer. Så att, men förvänta, man kanske ändå hade alltså hört någonting om det. Jag tror ändå att många kanske hade hört om Jesus och visste om det, så kanske ordet sprids lite i folkmassa, för någon frågar, vad händer nu? Vem kommer? Och så kanske de pratar lite med varandra. Men ja, sen så vad de trodde och hoppades på. Det här var så himla spännande att verkligen levas in i det. Vad förväntade man sig? Vad hoppades man på? Trodde man att det var frälsaren liksom?
Mm.
Där och då? Eller kom det en vecka senare eller ännu längre senare? Eller ja, alltså när man tog till sig då att Jesus kanske var Messias. Eller, ja, sen är det ju klart att alla trodde ju inte det, utan det fanns ju en väldigt splittring också i den tron. Men ja. Sen har jag läst en lite kommentarer till det här, lite intressant, som tar tag lite i det här. Alltså, nu står folket och jublar, men vad händer sen då? Liksom, en vecka senare så står de och skriker att han ska korsfästas. Vad kan det betyda för oss idag? Kan vi lära oss någonting av det? Alltså hela den här dramaturgin, att vilka förhoppningar och förväntningar hade man, vad trodde de att Jesus, vem trodde de att Jesus var, och sen kanske den här kommentaren skrev lite intressant tycker jag, varför lovar vi vår trohet mot Jesus på söndagen och har vår uppmärksamhet på något annat resten av veckan? Vad kan vi lära oss av palmsöndagen versus då påskens stilla vecka? Hur ser vi på oss själva, hur ser vi på Jesus? Och så till exempel då, firar vi hylla kändisar, politiker, idrottare, ny teknik eller ja, fotbollslag. Men vad händer när vi blir besvikna? Vänder vi ryggen till senare eller finns det kvar där i vått och torrt? Alltså den analogin tyckte jag var lite intressant.
Ja, det är ju jättespännande. Och först var troende och sen så blev tvivlare.
Mm.
Och sen blev bödel, som vissa var kanske, som var troende. När de kanske inte fick det som de ville av Jesus. Att han skulle göra revolt och han skulle rädda på ett annat sätt än vad man kanske trodde själva.
Mm.
Jag tänker också att det, när det händer något svårt i våra liv idag så är det många som pratar om att ja, men nu fick jag veta vilka mina riktiga vänner är och allt det här. Alltså det tänker kan man ju ändå använda idag. Att om man blir svårt sjuk eller något sånt och sen försvinner ens vänner och de riktiga vännerna står kvar. Det är många som vittnar om en sådan. Och det är därför att kanske man har synden att gå tillbaka det. Att få tänka och tro. Och sen om du tvivlar, komma till kyrkan och få känna Guds närvaro igen. Jag tror det är det som är viktigt, att både få tro och få tvivla. Det är ju en del av vår mänskliga natur, säger jag. Men mänskliga, ja, mänsklighet.
Mm. Mm.
Att inte veta, utan mer känna.
Mm.
Tänker jag. Det var ju stor uppståndelse i staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade att det här är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och där och då är ju han en profet, men han är ju Guds son. Och det har ju inte riktigt framkommit för än han kanske har uppstått eller när han förhörs. Vad tänker du kring det här med profetbegreppet?
Ja, det är intressant. Det är lite olika också då i de här olika berättelserna i evangelierna då. Johannes evangeliet till exempel har ju alltid, han är alltid steget före, han förklarar alltid som den tillkom senast av evangelierna. Mm. Sådär. Så det är lite olika. Men just i Matteus som vi har idag så står det just det att de gör en poäng kanske av att han var profeten Jesus. Så det är kanske inte alltid som att det är supervanligt att han beskrivs som det i tredje person.
Mm.
Och sen har vi också då i texten att för att det skulle uppfyllas de gamla profeterna. Och det är ofta så som evangelisterna gör då, kopplat tillbaka. Och i det här fallet då så är det Zakaria som hänvisas till. Där då det ska vara en... ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Och så fortsätter han lite där. Och sen då, han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Ofta är det ju Jesaja som man hänvisar till, men Zakaria var ju också en profet. Så att det är ju hela tiden det här att uppfylla någonting och för att kanske... Jag tror att väldigt många människor kunde de här gamla texterna på den tiden. Och då att det kommer någon som Jesus som också kunde texterna och då uppfyller. I vissa fall jag kan förstå att det är provocerande också. Liksom, att Jesus kommer här och tittar på mig. Ja, det är jag som faktiskt är Messias.
Mm.
Och vissa kanske hade svårt att tro på det. Liksom.
Mm.
Och samtidigt då, på något sätt tror vi idag då, i vår kristna kyrka att han var det. Så att, ja, har du någon tanke kring profetia, profeter? Och...
Ja, men det sägs ju att Jesus var lärd, så han har ju koll på vad som står skrivet i det gamla testamentet. Så jag kan också förstå att människor kanske kände att, vad är det här? Det är svårbegripligt. Och när saker händer som står skrivet, jag tror det blir en rädsla också. För att jag tror att förhoppningen finns där och förhoppningen är en dröm. Och när allting helt plötsligt händer, så kan man inte riktigt tro på det.
Mm.
Att det är på riktigt, det här händer inte.
Mm.
Eftersom man har gått och väntat så länge på det. Och man kanske har förskönat det som ska hända. Eller förhoppningen på det som ska hända. Och så kanske det inte blir den förskönande bild som man har skapat. Och det är där jag tänker att här, det här kanske folkmassorna känner att det skulle hända mer. Var är fyrverkeriet? Du börjar bra med världens fest. Här kommer han. Och sen så nu så kommer det hända saker i den här staden. Och så gör det inte det, utan det blir rätt så lugnt och städat. Och mycket samtal och prat. Och, tänker jag.
Jag känner mig lite träffad av det i mitt liv. Att jag ofta kan romantisera. Eller att men det kommer bli så bra liksom, det här, den här resan. Eller nästa år. Eller varje nyår så brukar jag liksom ha en liten grej för mig. Att jag liksom sammanfattar året som har gått. Och lite förväntningar inför det nya året. Och sådär. Och så då tänker jag alltid att det kommer bli så himla bra nästa år. Då kommer allt hända som är så bra. Men sen så ändå, senare år ändå, ja men det är inte så himla märkvärdigt. Alltså livet fortsätter som vanligt och så. Det är klart att man har toppar och dalar och så. Men att förhoppningen ibland kan vara större än vad som händer. Sen vill jag också säga att det är härligt också att leva i de här drömmarna och förhoppningen. Alltså jag vill inte vara utan det heller på något sätt. Jag tycker inte att det förlorar någonting för mig att inte leva i det på något sätt. Sen är det klart att ibland kanske man kan bli besviken. Men ofta så är det bara att känslan är, det blev annorlunda. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Men det blir lite annorlunda. Och ändå bra kanske. Sådär.
Jo, jag tänker att det är ju bra att ha en förskönad bild, att ha någonting att se fram emot. Att, även om det inte blir som det är tänkt så går man med en positiv inställning till det. Och det har ju folkmassan, de har ju en väldigt positiv inställning till det. Och till livet, om förhoppningar och det. Och det har ju vi också många gånger som människor. Att vi har ju positiva föreställningar att... Att leva på hoppet brukar man säga.
Mm.
Och det gör ju folkmassan, och det gör jag i mitt personliga liv också, att man lever på hoppet, man lever på de positiva grejerna. Och du också, Martin, gör ju samma sak. Och det, jag tänker att det är viktigt, det är en viktig aspekt att ha med sig. För om jag börjar tänka att det negativa, då blir ju frågan, vad händer i mig och vad innebär detta för mig? Och det tänker jag ju då, att det lär dig i Jerusalem, tänkte, när Jesus rider in.
Mm.
Vad betyder det här för mig i min roll med Gud?
Mm.
Vad gör det med folket som jag har lett?
Mm.
Och nu så börjar de följa någon annan helt plötsligt.
Det går på djupet på alla på något sätt. Både de, alltså vad, precis.
Mm.
Hur tar jag emot det här? Vad är relationen till mig? Och
det märker man, det är tydligt att det märker man i omorganisationer eller nya konstellationer, familjekonstellationer eller vänkonstellationer, att vissa får jätteförhoppningar och vissa tänker direkt, vad händer med mig? Och drar det till det negativa. Så det är ju det man kan koppla texten också till. Om man tittar på djup, i att där finns de som har förhoppning och kanske tillhör arbetarklass eller kanske lägre klass som möter Jesus. Det står ju inte vilka som möter honom. Det kan vara lärda också.
Mm.
Ska vi inte dra under stolen.
Absolut.
Men det, jag tänker att sitter du då på någon mur och planerar en predikan och sen så rider in en man på en åsna, som då kanske hört dem på ryktesvägar och ser folkmassorna bara dras. Och man tänker, oj, vad är detta? Och hur är det med detta?
Mm. Ja. Och med de orden tycker jag att vi lämnar lyssnaren att tolka vidare och fundera vidare på vad den här texten kan betyda för just dig idag. Och Tack så mycket Sebastian för att...
ja, tack Martin för att jag fick vara med dig.
Ja, superhärligt. Tack för oss helt enkelt. Ha det gott.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande. Thank you.